Då ska jag läsa ifrån första Johannes brev, det femte kapitlet och den elfte till och med trettonde versen. Och detta är vittnesbördet. Gud har skänkt oss evigt liv och det livet är i hans son. Den som har sonen har livet. Den som inte har Guds son, han har inte livet. Detta skriver jag till er för att ni ska veta att ni har evigt liv. Ni som tror på Guds son. Amen. Tack Jesus för Kalle. Tack för att du vill tala genom honom idag. Ditt ord är alltid aktuellt. Och tack Jesus för att vi får gå in i ditt ord idag. Och vi får höra dina sanningar. Tack Jesus för att du smörjer Kalle. Och ger honom den kraft han behöver. Tack Jesus för att ditt ord får gå ut. Och det går aldrig ut fåfängt. Tack Jesus för att du välsignar Kalle och oss allihop som ska lyssna. I Jesu namn. Amen.
Amen. Den där får du ta. Tack. God morgon. Har ni sovit gott? Det är fantastiskt, det har jag också gjort. Inte så mycket i och för sig, men jag har sovit. För er som inte känner mig, mitt namn Karl-Oskar. Jag kallas Kalle Horgby. Jag arbetar som ungdomsledare i den här församlingen. Jag tenderar att prata snabbt. Jag arbetar på det, jag försöker. Ifall jag pratar snabbt så kommer Mats Bergenbrink vifta med näven där borta. Amen. Men just nu är det tummen upp så jag är godkänd. Innan vi börjar ska vi inte vända oss till vår granne. Åtminstone fem stycken olika grannar som du inte brukar prata med. Och så önskar du dem frid och hälsa på dem och krama om dem lite. Det var trevligt. Varmt välkommen till Motalas trevligaste baptistförsamling. Det finns ingen trevligare baptistförsamling i denna stad. Vi som församling är inne i en serie som heter Lev utan fruktan. Och under en tidsperiod här så har vi behandlat olika ämnen på det temat. Lev utan fruktan för din ekonomi. Lev utan fruktan för din hälsa. Och så vidare och så vidare. Och idag har ni förmånen att få lyssna på mig. Och jag ska tala om lev utan fruktan för din frälsning. Lev utan fruktan för din frälsning. Och jag kommer att tala om frälsningsvisshet, att Jesus är min. Att vi tillhör Jesus, att vi har fått evigt liv i hans namn. Och dagens text hittar vi i Johannes, första Johannes brevet, kapitel 5, verserna 11-13. Vi hade en encounter igår kväll och John predikade. Något jag tyckte var intressant var detta. Det var att när John sa ett bibelord så blev det tyst efteråt. Och så hörde man hur det prassla. Så fler och fler har tagit med sina biblar. Så det får vi ta efter vi som är gamla. Amen. Amen. Yes. Första Johannes brevet kapitel 5 vers 11-13. Men innan vi läser texten ska vi förstå en sak. Att denna bok det är Guds ord. Denna bok innehåller inte bara Guds ord. Denna bok är Guds ord. Till punkt och pricka är denna bok Guds ord. Amen. Och det innebär att när den här boken talar, då talar Gud. Och i respekt för vem han är och vad han har att säga, ska vi stå upp tillsammans när vi läser hans ord. Sen ska vi be en kort bön. Och sen ska, får ni sätta er ner, för då ska jag börja prata. Och då bör ni inte stå upp längre. Låter det bra? Vers 11. Första Johannes brevet kapitel 5, vers 11-13. Och detta är vittnesbördet. Gud har gett oss evigt liv. Och det livet är i hans son. Den som har sonen har livet. Den som inte har Guds son har inte livet. Detta skriver jag till er för att ni ska veta att ni har evigt liv. Ni som tror på Guds sons namn. Jesus, jag ber nu för denna stund vi har tillsammans. Jag ber att du ska öppna våra ögon så vi ser dig. Och jag ber att du ska öppna våra öron så vi hör dig. Och jag ber att du ska öppna våra hjärtan så vi kan ta emot dig. Jag ber för ordets förkunnelse att det ska få vara enligt din vilja. Och allting här som inte är av dig låter falla bort. I Jesu namn och allt folket sa det. Amen. Varsågod och sitt. Första Johannesbrevet är skrivet av en kille som heter Johannes. Det är samma kille som skrivit Johannes evangeliet, nämligen aposteln Johannes. Och i detta brev, som i mångt och mycket liknar en predikan, så skriver Johannes till en viss bestämd läsarkrets, nämligen församlingarna i mindre Asien och Efesos. Och bakgrunden till brevet, orsaken till att han skriver första Johannesbrevet, är att det har smugit in sig villolärare i församlingen. Det har smugit in sig falska konvertiter, folk som inte är kristna, som på sig var kristna. Och dessa villolärare, de hade något som kallas gnostisk doketism, jättesvårt ord. Men det innebär detta, att man någonstans delade upp det andliga och det världsliga. Och dessa villolärare, de hade en viss teori i det här fallet. Och det var detta. Det var att de menar att Jesus, att ordet inte hade blivit kött. Att Jesus inte var Gud. Och de menade då att Jesus, den jordiska Jesus, att den himmelska Jesus hade kommit över den jordiska Jesus vid dopet. Och sen hade den himmelska Jesus lämnat den jordiska Jesus precis innan Jesus led och dog på korset. Och för att inte prata i flera timmar, så innebar detta att man förnekade att Jesus var Gud. Och man förnekade att Jesus dog en ställföreträdande offerdöd, att han dog på korset i vårt ställe för våra synder. Så deras lära, det var som man sa förr i tiden, heretisk. De var villolärare. De ledde människor fel. Och församlingarna i mindre Asien och Efesos, de var drabbade av dessa människor. Men församlingen hade stått emot dessa villolärare. Och Johannes skriver så här i kapitel 2, vers 19. De har gått ut från oss, men de hörde aldrig till oss. Hade de hört till oss skulle de ha blivit kvar hos oss. Men det skulle visa sig att alla inte hör till oss. Så villolärarna, de var borta ur församlingen. De var inte längre kvar. Men någonstans så fanns det eftervågor. Det kändes fortfarande av gemenskapen att det hade funnits människor som var villolärare. Och dessa villolärare, en grej de gjorde var att de levde i synd. Ni vet, de delade upp det andliga och det världsliga. Och det gjorde att de kunde leva lite hur som helst. För det världsliga, det fysiska kroppen, det betydde ju ingenting. Så de levde i synd. Och det som händer är detta. Att församlingarna som Johannes adresserar, de sitter här nu och tänker: men hur är det med min frälsning? Jag kan ju också synda. Jag har gjort det här, det här, det där. Är jag en av de där villolärarna? Borde jag också ha lämnat dem? Eller på den församlingen? Alltså, hur ska jag förhålla mig? Och Johannes skriver till denna kontext, till detta sammanhang, med hjärtat för att styrka dem. Och brevets motivering lyder i vers 13 så här: detta skriver jag till er för att ni ska veta att ni har evigt liv, ni som tror på Guds sons namn. För Johannes menar att vi kristna, att vi inte bör frukta inför evigheten. Johannes menar att vi kristna, att vi kan vara säkra på att vi är på väg till himlen. Att vi har frid med Gud, att vi har fred med Gud. Varför? Jo, för att vi kristna blivit frälsta, tvättade rena, pånyttfödda, köpta, fria, adopterade in i Guds familj. Men hur har vi blivit det? Vers 11. Och detta är vittnesbördet. Gud har gett oss evigt liv, och det livet är i hans son. Vem är hans son? Jesus Kristus. Den som har sonen har livet, och den som inte har Guds son har inte livet. Det första jag vill säga är att Gud har gett oss evigt liv. Det står inte att vi har förtjänat evigt liv. Ingen människa kan nalkas Gud. Ingen människa kan komma till himlen på egna meriter. På grund av prestation, laggärningar, för att du är perfekt. För vet du vad? Du är inte perfekt. Det är strunt samma vad din mamma har sagt. Du är säkert jättebra och fin och allting. Men vi bär på synd. Och vår synd skiljer oss från Gud. Så det första som står här är att han har gett oss evigt liv. Han har gett oss evigt liv. Och det är inget du förtjänar. Men hur har han gett dig evigt liv? Är det genom Buddha? Nej. Genom Mohammed? Nej. Genom romersk-katolska kyrkan? Nej. Genom Motalas heliga baptistförsamling? Nej. Nästan, Alex, du lär dig. Evigt liv, frälsning, ges inte genom någon rörelse. Inte genom en person. Och inte vilken person som helst, utan Jesus Kristus. I ungdomsarbetet brukar vi sjunga på en låt av en gammal artist som heter Ny David. Känner ni till honom? Har vi en broder, har vi nere. För det blir ej gamle Buddha på himlens tron en gång. Och inte Mohammed som får vår hyllningssång. Ej heller Hare Krishna som stöter i trumpet. Nej, vi ska se Guds son i härlighet. Och så håller på så där. Det är genom Jesus vi blir frälsta. Amen. Ja, vilken röst jag har. Ni skulle varit med igår, jag ledde lovsången. Fruktansvärt bra. Christer har inte en chans. Vi är frälsta av nåd. Genom tron på Jesus. Paulus skriver i Efesierbrevet kapitel 2, vers 8-9. Av nåden är ni frälsta, alltså räddade. Genom tron. Inte av er själva, Guds gåva är det. Inte på grund av gärningar, för att ingen... Och Paulus menar, ingen ska berömma sig. Vidare skriver Paulus i Galaterbrevet kapitel 2, vers 16. Men vi vet att människan inte förklaras rättfärdig genom laggärningar, utan genom tro på Jesus Kristus. Därför har också visat vår tro till Kristus Jesus. För att stå som rättfärdiga genom tro på Kristus och inte genom laggärningar. Genom laggärningar blir ingen människa rättfärdig. Ingen människa erhåller därmed evigt liv. Förlåtelse för sina synder. Genom prestation eller kompensation. Utan vi är frälsta av nåd. Därför skriver Johannes i vers 13. Detta skriver jag till er för att ni ska veta att ni har evigt liv. Ni som tror på Guds sons namn. Tecknet på att du blivit frälst, det är att du tror. I 1 Johannes kapitel 5, vers 1 står det så här. Det är samma kapitel, några verser tidigare bara. Var en som tror att Jesus är Kristus, han är född av Gud. Märk noga att det inte står var en som tror att Jesus är Kristus, han blir född av Gud. Det står att han är redan född av Gud. Tecknet på att du blivit född på nytt, att du blivit en ny skapelse i Kristus Jesus, att du har fått dina synder förlåtna, att du fått det rätt ställt med Gud, är att du tror. Och denna tro som du blivit given genom pånyttfödelsen, den får konsekvenser. Visst du det? Den får konsekvenser. Både profeten Hesekiel och profeten Jeremia, när de profeterar och talar om pånyttfödelsen, då talar de om hur Gud skriver lagen i människors hjärtan. Det innebär att du kan ha din bibel upp i huvudet. Men en helt annan grej av bibeln i hjärtat. Och när Gud föder människa på nytt, när han ger den omvändelsens och trons gåva, då skriver han sin lag i ditt hjärta. Det gör att du någonstans börjar hungra efter det han hungrar efter. Börjar älska det han älskar. Och du börjar faktiskt hata det han hatar. Synd. Du blir given en ny natur. Nytt hjärta, ny längtan. Och i Johannes värld så blir därmed denna tro inte teoretisk bara. Utan denna tro får konsekvenser. Praktiska sådana. Medan de icke-frälsta villolärarna som Johannes visste hade funnits i församlingen, medan de kunde hänge sig i synd och leva i synd, så förstår Johannes att den som är frälst, den som har en tro på Jesus, en äkta tro på Jesus, att den kommer leva annorlunda. Den kommer att leva annorlunda. För att den har fått en ny längtan, ett nytt hjärta att älska Gud. Johannes skriver så här i 1 Johannes 5, vers 1-4. Var den som tror att Jesus är Kristus, han är född av Gud. Och den som älskar Fadern älskar också den som är född av honom. När vi älskar Gud och håller hans bud, då vet vi att vi älskar Guds barn. Detta är kärleken till Gud, att vi håller hans bud. Och hans bud är inte tunga. För allt som är fött av Gud besegrar världen. Och detta är den seger som har besegrat världen. Vår tro. Ser ni kopplingen? I pånyttfödseln skriver Gud sina lagar, sin vilja i våra hjärtan. Och Johannes konkretiserar detta på två sätt. Så till dem han skriver säger han så här. Att ni har en äkta tro, att ni blir rättfärdiggjorda, det kommer synas på två sätt. Det första sättet Johannes nämner, det är detta. Och den som älskar Fadern älskar också den som är född av honom. Den pånyttfödda människan älskar sina bröder och systrar i Kristus. Punkt. Inga men, inga kanske, ingen parentes. Punkt. Nummer två. Johannes har en annan applikation av att man har äkta tro, att man är född på nytt, att man älskar honom. Och när vi älskar Gud håller vi hans bud. Amen. Det var inte lika många amen den här gången. Vi håller hans bud. Vad menar han? Menar han hålla alla bud? Och vad händer ifall vi inte håller alla bud? Är vi körda då? Har vi förlorat vår frälsning då? Blir vi utsparkade då? Nej, det är inte Johannes poäng. I 1 Johannes kapitel 2, vers 1, alltså lite tidigare, så är Johannes det klart att kristna kan synda. Johannes är inte ute efter att någon kristen perfektionism, att du måste vara perfekt eller syndfri för att vara kristen. Det är inte det han är ute efter. Men Johannes skriver så här, kapitel 2, vers 1. Mina barn, detta skriver jag till er för att ni inte ska synda. Men om Stefan Rangsjö syndar, så har Stefan Rangsjö en som för hans talan inför Fadern, Jesus Kristus. Det är gott av Stefan. Amen. Och ifall Kalle Horgby syndar, då har Kalle Horgby någon som för min talan framför Fadern, Jesus Kristus, som är rättfärdig. Så Johannes menar inte att kristna är syndfria. Det är inte hans poäng. För kristna kan synda. Men kristna kan inte leva i synd. Och Johannes är jättetydlig på detta. I 1 Johannes kapitel 1, vers 57. Jag betar mig bakåt i brevet. Ni får ursäkta för det. Skriver Johannes så här. Detta är det budskap som vi har hört från honom och förkunnar för er. Att Gud är ljus och inget mörker finns i honom. Om vi säger att vi har gemenskap med honom och vandrar i mörkret, ljuger vi och handlar inte efter sanningen. Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, då har vi gemenskap med varandra och Jesus. Hans sons blod renar oss från all synd. Så Johannes värld är det helt omöjligt Att på sig vara kristen, att tillhöra Jesus, att vara på väg till himlen. Att ha gemenskap med ljuset samtidigt som man lever i mörkret. Det går inte. För hur ska vi ha gemenskap med ljuset ifall vi lever i mörkret? I Matteus kapitel 7, vers 16-20 säger Jesus så här. På deras frukt ska ni känna igen dem. Man plockar väl inte vindruvor från ett törnbuskar eller fikon från tistlar. Så bär varje gott träd god frukt. Men ett dåligt träd bär dålig frukt. Ett gott träd kan inte bära dålig frukt. Inte heller kan ett dåligt träd bära god frukt. Varje träd som inte bär god frukt huggs bort och kastas i elden. Alltså ska ni känna igen dem på deras frukt. Om vi påstår att vi har gemenskap med ljuset men vandrar i mörkret, då är det något som inte stämmer. Jesus fortsätter, vers 21-23. Inte alla som säger Herre, Herre till mig ska komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelska faders vilja. Många ska säga till mig på den dagen, Herre, Herre, har vi inte profeterat med ditt namn och drivit ut onda andar med ditt namn och gjort många kraftgärningar med ditt namn? Men då ska jag säga dem sanningen. Okej, okay? Här kommer Jesus, han säger sanningen. Jag har aldrig känt er. Gå bort från mig, ni förbrytare. Vi är en karismatisk församling. Och vi har sett mycket, vi ser mycket och vi hungrar efter mer. Eller hur? Vi hungrar efter så mycket mer av Guds rike, av himlen på jorden. Men helande undertecken är inte det ultimata beviset för att du har gemenskap med Gud. Att du har fred med Gud. Att du är Guds barn. Det är inte det. Förstå mig rätt. Tecken under ska följa de som tror. Så står det skrivet. Beviset på att vi verkligen har gemenskap med ljuset är att vi vandrar i ljuset. Att vi blir mer och mer Kristuslika. Att vi växer i den så kallade helgelsen. Att vi blir mer och mer heliga. Till tankarna. Och till hur vi agerar och beter oss. Att vi växer i vår kärlek till Gud. Och det Gud älskar, rättfärdighet. Och vi faktiskt växer i hat. Till vad? Till andra människor? Nej. Till oss själva? Nej. Men till synd. Så till dessa mirakelgörare. Dessa så kallade gudsmän och gudskvinnor. Kommer Jesus och han säger dem sanningen. Jag har aldrig känt er. Gå bort från mig, ni förbrytare. Märk nog att Jesus inte säger jag kände er, men sen klantade ni till er. Ni syndade och nu är ni körda. Det är inte det Jesus säger. Han säger jag kände er aldrig. Ni var inte födda på nytt. Ni var inte frälsta. Ni hade inte gemenskap med mig. Ni hade inte ljuset. Ni vandrade inte ljuset. Nej, istället så levde ni som laglösa, som förbrytare. Det grekiska ord som används där för förbrytare, folkbibeln 15 översätter förbrytare, 98 skriver laglösa. Som vanligt är alltid folkbibeln 98 bäst, men den andra femma. Men grekiska ord som används där är anomia. Och det är ett av de tyngsta orden för synd. Det finns olika ord för synd. Hamartia och massa såna ord. Talar om missa målet och så vidare och så vidare. Men det här ordet, anomia. Att vara förbrytare eller till och med laglös. Det åsyftar någonting mycket djupare. Det innebär att man någonstans vet vad den här boken säger. Men man struntar i det. Jag vet vad som är sant, men jag struntar i det. Det som händer är detta. Det att dessa människor, dessa mirakelgörare, de gjorde undertecker i Jesu namn. Botade sjuka säkert på löpande band. Och av många var de säkert ansedda som väldigt heliga och rättfärdiga. Guds män, Guds kvinnor. Men de var herrar i sitt eget liv. Så när Guds ord talade, då lyssnade de inte. När Guds ord talade, då brydde de sig inte. För de var laglösa. Gud har inte skrivit sin lag i deras hjärtan. De kanske känner till den här uppe. Men den var inte här. Och till dessa människor säger Jesus, gå bort från mig. Jag kände er aldrig. Jag kände er aldrig. Du var aldrig född på nytt. De gav ett sken av lärjungar att de tillhörde ljuset. Precis som dessa människor som hade lämnat de olika församlingarna i Efesos och Mindre Asien. Dessa, de här gnostikerna, villolärarna. De påstod att de följde Jesus. Att de, och de hade något sken av att vara heliga. Men de vandrade i mörker. Så nu. Nu applicerar vi lite. Hur ser det ut i ditt liv? Du behöver inte räcka upp handen, du behöver inte ropa ut. Men hur ser det ut i ditt liv? Lever du i synd? Vandrar du i mörker? Det är en grej att falla. Vill du ha vittnesbörd på det här kan det komma till mig efteråt. Ska jag berätta massor. Men det är en annan grej att leva i synd. Lever du i synd? Vem äger dig? Äger dina pengar dig? Din karriär dig? Popularitet dig? Eller äger Gud dig? Är Kristus ditt liv? Eller är han bara en del av ditt liv som du tar fram lite när du känner för det? För att det är du som är här i ditt liv. Har du lämnat allt för att följa honom? Och till er män. Jag är inte den kategorin kanske, men det kommer någon dag. Hur behandlar ni era fruar? Vet ni att era böner kan hindras ifall ni behandlar dem fel? Älskar du din fru som Jesus älskar sin församling? Det är svårt, jag vet inte om man lyckas med det, men det ska vi göra på något vänster. Vem är i centrum av ditt liv? Vem är centrum av ditt liv när du är hemma? Och vem är centrum av ditt liv när du är i kyrkan? Är det okej om jag utifrån min horisont applicerar lite i vår församling? Ja, ni har inget val, jag har mikrofonen. Jag påstår inte att jag har alla rätt när jag säger nu. Jag vill säga med en ödmjuk hjärta. Och så får ni pröva allting. Okej? Okay? Jag kan vara ung och dum. Jag är öppen för det. Men jag kommer dela några saker som jag ser i vår församling som vi kan bli bättre på. Och vissa av dessa saker applicerar på mig också. Så det behöver inte oroa er. Jesus, han dog på korset för våra synder. Vi säger att vi älskar honom för att han älskar oss. Eller hur? Och när han föddes oss på nytt, han skriver sin lag i vår hjärta. Han ger oss av sin kärlek så älskar vi honom tillbaka. Och vi vill liksom följa honom. Han blir någonstans centrum av våra liv. Ett av de orden som används för omvändelse om i nyhetsdementet är ordet metanoia. Och det innebär att någonstans man får en sinnesförändring. Change of mind, change of heart. Det innebär att du någonstans, när du blir född på nytt så går du från att ha dig själv i epicentrum av ditt liv till att du får Jesus i centrum av ditt liv. Hänger ni med? Man blir omvänd. Jesus är i centrum av vårt liv. Och jag ber nu att ni gärna lyssnar färdigt på mig när jag avslutar. Så får ni prata med mig efteråt ifall ni vill. Men när du kommer till kyrkan en vanlig söndag, vi ska göra gudstjänst, vi ska göra tjänst inför Gud. Vilken inställning har du? Ifall du kommer hit och du inser, oj då, det är bara lovsång idag. Och nu överbetonar jag. Jag kommer överbetona vissa saker. Bara för att göra en poäng. Och jag har faktiskt hört vissa människor säga liknande saker. Åh nej, det är lovsång idag. Och jag tycker inte om lovsång. Lovsång är inte min musikstil. Jag väntar till kollektsalmen för då kommer jag tillbe. För det är min, det tycker jag om. Och det här är ingen känga till de äldre. För det gäller samma sak till yngre. Till ni är yngre. Och nej, är det psalm idag? Är det bara psalmer? Åh, vad jobbigt. Jag tycker om lovsång. Jag älskar den här låten. Den är min låt. Och nu ska jag stå och lyfta händer och tillbe. För jag älskar den här låten. Yes, vad bra den låten är. Ja, den här låten är så här, ta upp telefonen. Ifall du som ungdom inte tillber när det är orgel och psalm, då tillber inte du när du lyfter upp dina händer i lovsång. Och ifall du inte tillber när det är så här tjatig, gnatig lovsång som håller på, då tillber inte du när det är orgel heller. Du vet, lovsång handlar inte om dig. Punkt. Håller du inte med mig, har du fel? Jag har rätt. Lovsång handlar inte om dig. Har aldrig gjort, kommer aldrig göra. Lovsång handlar om Gud. Vi kommer hit för att tillbe honom. Jag struntar i vilken musiksmak du har. Jag tror Gud struntar i vilken musiksmak jag har. Vi har inte kommit hit för att göra tjänst för oss själva. Vi har kommit hit för att göra tjänst inför Gud. För att tillbe honom. Och vet du vad? Gud är fortfarande på korset oavsett om det är orgel eller om det är tjatig lovsång. Och han är fortfarande värd vår tillbedjan oavsett om det är din musiksmak eller inte. Vem är i centrum av ditt liv? Vem är i centrum? En annan grej från min horisont. Och återigen, jag har inte alla rätt och jag har inte kanske full hela bilden av allting. Så jag vill säga att jag har ett mycket, men jag vill ändå vara tydlig. Har du något otalt med någon broder i bänkraden? En syster i bänkraden? På riktigt? Ifall du kommer hit för att göra tjänst inför Gud, men någonstans sitter du och håller oförlåtelse mot någon, förstår man rätt, den kan ha gjort fel. Jag säger ingenting annat. Men blir din lovsång någonting värd? Det är min fråga. Blir det någonting värd? Ett av tecknen på att vi är födda på nytt, att vi har en sann tro. Vad var det enligt Johannes? Jo, att vi följer hans ord. Och vad mer? Att vi älskar bröderna. Vi älskar våra systrar i Kristus. Och då blir det väldigt problematiskt ifall man baktalar varandra. Det blir väldigt problematiskt ifall man håller saker mot varandra. Förstår man rätt? Vi behöver inte vara bästa kompisar och hålla varandra i handen varenda söndag. Men du ska välsigna mig. Och jag ska välsigna dig. För ifall inte vi förlåter så kommer inte vi få förlåtelse. Ifall du inte förlåter så vandrar du i mörkret. Och vad får du då att tro att du har en del i ljuset? Att du vuxit upp i kyrkan. Att du döpt, att du har läst din bibel några gånger. Att du pluggat, att du är pastor. Det struntar väl Jesus i. Vandra i ljuset. Ytterligare en grej. Ifall du kommit hit idag, och nu blir jag konkret. Ännu mer konkret kanske. Ifall du kommit hit idag för att Christer äntligen är borta. Han är ute och missionerar. Då är inte din gudstjänst någonting värd, tror inte jag. Jag säger inte att Christer har alla rätt. Jag tar inga partier och jag pratar inte om några speciella situationer. Jag bara konkretiserar. Vandrar du i mörkret eller vandrar du i ljuset? Det finns problem i alla församlingar. Och vet du vad? Så länge jag är i den här församlingen så kommer det finnas problem. Amen. Och vet du vad? Så länge du är i den här församlingen så kommer det också finnas problem. Och vi kan brottas och vara jobbiga mot varandra. Och ibland kommunicerar vi fel. Och ingen menar något illa, men det blir fel ändå. Och ibland så är vi faktiskt elaka så vi menar illa och vi gör illa. Med flit. Men vi är bröder och systrar. Och de ska se på hur vi älskar varandra. Att vi är hans lärjungar. För om vi säger att vi har gemenskap med honom och vandrar i mörkret, och ljuger vi och vi handlar inte efter sanningen. Ytterligare en grej, och den vill jag slå på. Hur relaterar du Guds ord? Den andra punkten enligt Johannes, vad var det? Som ett tecken på att man visar att man verkligen har en äkta tro. Att det är sant i mitt liv. Det första var att vi älskar våra bröder. Den andra grejen är vad? Att vi följer hans bud. Återigen, det är ingen moralisk perfektionism jag är ute efter. Men du vet, när Bibeln talar, talar Gud. När Bibeln talar, talar Gud. Och ifall du säger, jag struntar i vad Bibeln säger, jag kommer tycka så här ändå. Eller den här frågan var jobbig, men det struntar jag i. Jag vill inte läsa den här boken ändå. Jag är inte intresserad, för jag ska tycka som jag tycker. Vet du vad? Då har du fel. Jag struntar om du har rätt åsikt eller inte. Du har fel hjärta. Den här boken är Guds ord. Älskar du den här boken? Även när det är ont, älskar du den här boken? Vi ska gå ner för landning. Så kan en kristen vara viss om sin frälsning? Jag tror det. Jag tror definitivt att en kristen kan vara viss om sin frälsning. Och en av Johannes huvudpoänger med Johannes brevet, första Johannes brevet, är just detta. Att vi ska veta att vi har evigt liv. Och jag tycker Johannes sammanfattade bra i Johannes evangeliet. Inte första Johannes brevet, utan Johannes evangeliet. I kapitel 10, vers 26 och framåt. Och det är Jesus som säger så här. Mina får lyssnar till min röst och jag känner dem. Och de följer mig. Jesus får nummer ett. De inte bara hör Guds röst. De lyssnar till Guds röst. Amen. De lyssnar till Guds ord. Och de slår upp i den här boken för att hitta sanningen. Och försöka forma sitt liv efter sanningen. Snarare försöka forma Bibeln efter mitt liv. Nummer två. Jesus får. Alltså Jesu lärjungar, de frälsta, de tillhör Gud. Det säger likt mirakelgörarna i Matteus 7. Inte bara att de känner honom. Utan Jesus säger även att han känner dem. Han känner sina får. Och nummer tre. Jesus får. De vet inte bara var Jesus är på väg någonstans. Nej. De följer också Jesus. Och dessa får som Jesus talar om i vers 27. Alltså det, och det är inte några jättar han talar om. Han talar om får, lärjungar. Om dessa säger han så här, vers 28 framåt. Jag ger dem evigt liv. Och det ska aldrig någonsin gå förlorade. Paulus skriver, jag är övertygad om att han som börjat gott verk i er ska fullborda på Jesu Kristi sista dag. Det ska aldrig någonsin gå förlorade. Och ingen ska rycka dem ur min hand. Min far som har gett mig dem är större än allt. Och ingen kan rycka dem ur min fars hand. Ämnet för idag har varit liv utan fruktan för din frälsning. Frälsningsvisshet. Och vissa av er. Ni som lyssnar på herdens röst. Ni som längtar efter att följa herdens röst. Ni som inte bara påstår att ni har gått igenom den smala porten. Utan faktiskt vandrar på smala vägen. Och ni som det gör ont i. När ni syndar och när ni kommer till korta. För det gör vi alla. Gläd er. Den smärta du känner när du faller. När du syndar. Är ett tecken på att Gud har skrivit sin lag i ditt hjärta. Och trots att du kan känna dig värdelös, trots att du kan känna dig helt ovärdig, vilket du på ett sätt är, så kan du glädja dig i att Jesu blod är nog för dig. Jesu blod är nog för dig och han tvättar dig ren. För du har tro på Jesus. Och tecknet på att du tror på Jesus, att du vandrar i ljuset. Och du hungrar efter ljuset. Och du nöjer dig inte förrän du får leva fullt i ljuset. Och vissa. Ni som talar som världen. Beter er som världen. Älskar det i världen. Prioriterar som världen. Och ditt liv cirkulerar kring allt i världen. Ifall det är du, behöver du rannsaka dig själv. För ifall jag vore du, då skulle jag inte vara viss om min frälsning. För ifall allt jag har är det här temporärt och det här i världen. Ifall jag lever mitt liv i mörker och får mig då att tro att jag har tagit emot ljuset. För om vi säger att vi har gemenskap med honom och vandrar i mörkret, så ljuger vi och handlar inte efter sanningen. I Jesu namn. Amen.